Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Sportbladets Premier League-podd hälsar välkomna till det första ordinarie avsnittet för säsongen 21-22. Det är högdramatiskt redan från startgroparna i den här ligan som vi är vana vid. Makota Sahara, välkommen in till studion.
Tack så mycket.
Frida Fagerlund, välkommen hem till dig. Ett ställe där du inte verkar spendera så mycket tid nu för tiden.
Nej, det blir väldigt mycket slängande och farande. Men det är bara roligt, kul att det är igång.
Och igår kväll så var du på Tottenham Stadium. Undrar om Harry Kane såg vad det var som hände. Det var många supportrar som ställde den frågan i alla fall under kvällen. Are you watching Harry Kane? Han fick se sitt än så länge Tottenham besegra Harry Kanes eventuella då framtida arbetsgivare Manchester City med 1-0. Vi har ju varit inne på det lite tidigare. Manchester City som är inte haft någon vidare försäsong, har inte fått spela så mycket tillsammans, fått en del träningsmatcher inställda, saknar nyckelspelare som har kommit tillbaka sent och så vidare. Och det syntes, tycker jag, i den här matchen att det var lite trötta, förvirrade, inte så samspelta spelare än så länge. Och segern till Tottenham, fullt rättvis, vackert mål av Jungmin Son, dessutom, Frida.
Ja, nej, men verkligen. Det här blev ju utvecklades till en väldigt, väldigt fin insats av Tottenham, även om mycket av snacket inför präglades kring Kane och det faktumet att han inte var matchredo. Det är väl inte sådär jätteofta man hör det säga som Harry Kane har brukat kunna spela, även om fotleden hänger på en skör tråd. Så att det var väl mycket det som gjorde att man började grubbla på om det faktiskt inte kan vara så att det är någonting som är på väg att hända. Det har vi ju vetat, men sen så känns det ju som att förhandlingarna har hamnat i stiltje efter att Spurs nobbade Manchester Citys bud. Men ja, vi får väl se om det hinner hända någonting. Alltså Guardiola var i alla fall väldigt öppen efter matchen med att de har lagt ett bud, och han räknar med att om Tottenham liksom kan tänka sig att släppa honom till slut nu under de sista veckorna på transferfönstret, så kommer det vara fler klubbar som vi blandar sig i och inte bara City. Så att, ja, vi får väl se vad som händer där. Men jag tycker att Tottenham gör en genomgående bra match. Det är klart, där i början så var det ju tufft för dem när Manchester City verkligen flängde fram allt de hade och anföll, och det märktes ju att Jack Grealish verkligen ville vara involverad i spelet. Tyckte att han såg rätt så bra ut, men det märktes ju också att han kanske inte riktigt är inkörd i det här laget så som vi kan räkna med att han kommer att bli så småningom. Tyckte väl också att de var väldigt duktiga eftersom att de körde med en falsk nia, eller flera falska nior egentligen återigen, så drog de isär Dier och Sanchez väldigt enkelt. Och det är väl Riyad Mahrez, va, som har den där riktigt vassa läget som han väl nog ska sätta egentligen, men så blir det inte, och då blir det som att Tottenham kan jobba sig in i matchen igen. Den stod ju vägde lite innan paus där, och sen efter paus så kommer de verkligen ut och går för det. Och Manchester City hade ju jättestora problem med att försöka stoppa deras kontringsspel framförallt, och tyckte ändå att Tottenham utnyttjade det bra, även om det slarvades lite vid några tillfällen, och det tog ju några gånger också för Son att komma in i det. Men när han gör målet där i 55 minuten så han skakar ju bara av sig Nathan Ake i princip och drar in 1-0. Och efter det så tyckte inte jag det kändes ändå. Så det är klart att De Bruyne kommer in och sådär, och Tyckte ändå inte det kändes som att City var sådär jättefarliga, utan Tottenham hade ganska bra kontroll på det. Det var nästan som att City spelade som om de ledde med 2-0 snarare än låg under med 1-0. Så att ja, 69 skott på de senaste 4 matcherna för Manchester City på Tottenham Stadium. Inte ett enda mål, det säger ju ganska mycket.
Alltså om man tänker på just Son här, han svarar ju verkligen på helt rätt sätt i hela den här Kane-historien. Att, ja, han har förlängt kontraktet och så vidare, och det är förvånansvärt lite flyttrykten kring honom sett till hur bra han är. Men det är ju han som på något sätt, om vi nu räknar med, om vi säger att Kane försvinner, då är det ju Heung-min Son som måste kliva fram, för du kommer inte kunna värva en ersättare som kommer ta samma stora roll som Harry Kane. Och Son visar ju här vilken liksom spelare han är, och att han är redo att leda det här laget om det behövs. Otroligt imponerande egentligen, när det pratas allt för lite om honom fortfarande, tycker jag.
Ja, och sen behöver de ju ändå, skulle det vara så nu att Kane lämnar, så känner man ju ändå att de måste ha in en striker. Alltså någon, det är ju nästan omöjligt att ersätta Harry Kane, såklart, men de måste ha in någon som i alla fall kan axla den rollen. Även om jag tycker att Lucas är väldigt, väldigt bra i den här matchen, och han är ju den som verkligen ställer till det för City-försvaret. Och Steven Bergwijn, ja, det är klart att han var involverad. Tycker att han missar lite för mycket. Tar lite fel beslut ibland.
Han får ju ett superläge ju.
Ja, precis.
Det går inte ens på mål, det skottet.
Nej, och så har han ju sett ut lite. Alltså under ganska lång tid nu. Så att vi får se om det kan lossna lite för honom. Men det är klart att det vore viktigt då att få in en ordentlig... Ja, alltså en ordentlig striker då som kan avlasta lite där i offensiven. Gällande City då, så alltså det man tänkte främst var väl att, ja, alltså en vänsterback behöver de nog få in. Det är konstigt att sitta och hitta fel i en trupp som har kostat så mycket och
har köpt så många vänsterbackar.
Exakt, det är just vänsterbacken vi ändå hamnar i att de måste skaffa.
Ja, men tyckte ändå att det kändes som att de saknar lite där. Sen är det klart att de saknar Rodri också, men å andra sidan så, alltså, tittade vi på förra säsongen, så var det ju inte som att han i en ensam roll på centrala mittfältet klarade av så där jättemånga anstormningar heller, så att det är svårt att veta ändå vad det var som var fel. Men ska ju sägas att de slår ju Spurs sett till expected goals. Alltså de landade ju på en högre siffra där än Spurs. Så att det visar ju att de kommer ju till avslut, men att de inte är tillräckligt kliniska framför mål. Och därför tänkte man väl att en sån som Harry Kane hade passat väldigt bra in där. Att det kanske är så att han hade tagit tillvara på de chanserna de gavs på ett lite annat sätt.
Han brukar ju göra det. Vi har fått en fråga här från Babylona, friend of the show som man brukar säga borta i USA. Hon undrar, hur mår Kane efter igår? Och, ja, det beror väl helt på. Det är ju, tystnaden är ju talande här. It speaks volumes. Att han,
det har inte kommit någon sån här liksom good work lads.
Han har inte lagt ut något i sociala medier om Tottenhams premiärseger än så länge.
det smärtade mig lite också, för att jag fick ju prata med Son efter matchen. Och han var så glad, han var på så, vilket inte är så konstigt såklart, de har ju precis vunnit och han har dragit in matchens enda mål, och samtidigt så stod ju, man gör ju fortfarande alla intervjuer ute på planen, och det har man ju gjort nu sedan covid, och att man inte ska stå i en trång tunnel och göra intervjuerna, men det gör ju också att publiken hänger ju kvar i de hörnen för att de vill se spelarna komma in på planen igen. Och, ja, det var inte helt lätt att intervjua Son med den ljudkulissen, kan jag säga, när de stod och skanderade Sonny, Sonny. Men han var ju på strålande humör fram tills man nämnde Harry Kanes namn. Han är ju väldigt emotionell, Son. Det har man ju märkt. Det var ju, han var ju helt knäckt när Mourinho lämnade exempelvis, för att han kom så bra överens med honom. Och det märktes att han blev lite sorgsen när Harry Kanes namn kom på tal, och han sa ju det att det går liksom inte att ersätta Harry Kane, men att man får försöka. Så att han verkar ganska inställd på att, eller alla förstår väl att Harry Kane vill lämna, men han verkar tro att det kan hända någonting nu de kommande veckorna, så vi får väl se om det gör det.
Ja, alltså allt pekar ju på något sätt mot det. hade det inte varit åtminstone funnits förhoppningar hos Harry själv, så hade han ju skrivit något på sociala medier efter premiärsegern igår. Jag menar, det är ju en jättetriumf för det här laget som har en hel del frågetecken runt sig inför den här säsongen. Ny tränare, inte minst då Nuno Espirito Santo, som ju inte direkt var första valet heller. Och ja, men en del nyförvärv, absolut, några spännande spelare in och sådär, men mycket frågetecken runt det här laget. Att ta den här skalpen, det första man gör, spela bra, visa att man faktiskt har kommit ganska långt i de här förberedelserna, att det finns ett färdigt tänk och ett system som fungerar tillräckligt bra för att slå den här upplagan utav Manchester City. Det är klart att någon slags reaktion från klubbens kulturbärare hade varit på sin plats, men ingenting än så länge.
Någonting man noterade också, ska bara säga det, med Jack Grealish. Folk slet ju sitt hår där den första halvtimmen, framförallt för att Grealish, han är ju expert på att få med sig frisparkar. Och det var ju inte populärt. Han huserade ju väldigt mycket på vänsterkanten också där i första halvveckan. Det var precis där jag satt, och man märkte att, ja, med supportarna, de var nära nervsammanbrott alltså. Och sen så då att hela matchen egentligen avslutas där i 91 minuten med att det är Grealish som kastar sig in för att försöka stoppa Lucas och drar på sig ett gult kort och tycker att det är helt sjukt och tycker att Lucas har att han har filmat eller förstärkt. Så att det sa ganska mycket om Citys eftermiddag, att det var väldigt mycket frustration. Det inleddes ganska lovande, men det slutade i frustration. Mm.
Ja, vi lämnar den matchen där då. Vi minns ju att Manchester City hade en ganska trevande start på förra säsongen också. Även då ett kort och sent och såklart konstigt. Så var det ju för alla inför förra säsongen.
Är det inte det som är grejen, att så var det för alla? Jag tror inte att man kommer att råda att ha en sån trög start i år. Det finns för många lag som är bra. Men vi får väl se. Det har ju bara gått en omgång, så att vi kan ju lugna oss med.
Det finns ingen anledning att byta ut City i mitt tipsen, så känner jag i alla fall.
Nej, precis.
Jag känner mig nöjd med mitt.
Ja, det förstår jag. Det tycker jag ändå ser ganska bra ut hittills.
Och vi såg en Kevin De Bruyne komma in ändå och få några minuter. Han slår ett par briljanta passningar. Alltså man ser ju hur passningstempot ökar i laget när han är på planen och styr det här spelet. Men han slog också bort ett par relativt enkla bollar. Enkla, det var någon djuplös boll till Gabriel Jesus och så vidare som inte riktigt hade touchen. Men han lär väl komma igång här också.
Ja, det var väl så, jag kan väl tänka mig att det var så Nuno ville att City skulle spela, för att det blev ju ganska enkelt att försvara sig mot ändå på något sätt. Alltså, det var som att det saknades ändå lite variation i Citys anfallsspel. Just det jag nämnde där med vänsterback, att de hade kanske behövt en liten vassare spelare på den kanten.
Men det är väl inte Mondy som ska vara första valet där heller egentligen?
Ja, det var väl inte han som spelade, det var väl Zinchenko hade väl kommit in vid det laget, va?
Just det,
när De Bruyne hade klivit på också. Men ja.
Som sagt, en trög start för Manchester City som inte såg riktigt matchfärdiga ut. Det kan man inte säga om några av de andra titelkandidaterna. Manchester United till exempel besegrade Leeds United med hela 5-1 på Old Trafford efter hattrick av Bruno Fernandes, som å andra sidan såg väldigt trött och trög ut i EM, ser ut att ha fått vilat nu då efter Portugals rätt tidiga sorti därifrån. Och vilat sig kanske tillbaks till en bättre ligaform då, för Manchester United såg riktigt pigg ut, även Paul Pogba med hela 4 assist. Och det är klart, kan man få igång Pogba i den här versionen av Pogba, det som vi vet att han kan. Det är ju så att han är en av världens dyraste fotbollsspelare, och det var ingen som höjde på ögonbrynen när han kom för den summan då. Det finns en världsspelare i Paul Pogba som vi bara har sett glimtar av i Manchester United. Kan han komma igång den här säsongen och få visa sitt bästa, då skulle jag säga att Paul Pogba är den bästa värvningen Manchester United kan
göra. Herre Jesus, vad bra han var. Alltså det var så mycket, alltså både han och Bruno i den här matchen, det liksom osar klass om varenda touch. Och det är lite häftigt med United där, att det är liksom det är Jadon Sanchos debut när han hoppar in med liksom kvarten kvar, den här stora värvningen som har liksom hypat upp väldigt länge. Det är presentationen av Rafael Varane inför, som ju är en, Ja, det är den häftigaste presentationen vi har fått se av en spelare. Det är ingen video, det är ingen kamera, det är bara en spelare och hans tröja ute på en plan inför fans. Mm. Jättesmart av PR-teamet att göra det på det sättet. Men sen är det liksom Bruno och Pogba som på något sätt tar hela showen och ser så här pass bra ut. Och då tänker man ju att det är ju... Man glömmer bort ganska lätt när vi har pratat om Sancho och Varane och så vidare, hur de ska frälsa United. De har ju ett gäng frälsare som redan finns i den här truppen som kan göra väldigt stor skillnad. Bruno vet vi ju att han kan göra det. Och Pogba vet vi också, bara att vi inte har sett det. Men enorm start av honom verkligen på säsongen.
Men jag tycker inte det är så förvånande. För att jag tyckte ändå att det kändes som under senvåren framförallt som att Pogba verkligen började hitta tillbaka. Eller snarare att Solskjaer har börjat hitta en rätt plats för Pogba också. För att det är ju också väldigt viktigt för att de ska kunna samarbeta på bästa sätt, Fernandes och Pogba. De tänker ju fotboll på ett annat sätt än vad många andra gör. Och här får de ju verkligen utdelning för det, äntligen, får man ju säga. Annars var det ju lite förvånande ändå att han valde McTominay och Fred. För att han hade ju öppnat lite för att det skulle bli en liten annan konstellation på hela laget för att få in alla spelare. Vi får väl se om han håller fast vid det eller om han kanske kommer att börja tänka annorlunda längre fram. Det var ju, måste bara sägas också, det här med att publiken är tillbaka. Det var ju alltså helt grym atmosfär inne på Old Trafford. Alltså det var så att alltså håren reste sig liksom på armarna. Det var helt otroligt. Och Manchester United gillar ju att spela mot Leeds. Så ju, de vann ju med 6-2 förra säsongen. Och det var ju inte som att Leeds... Alltså den här man-man-markeringen de kör, det vet vi ju alla. Vi behöver ju nästan inte ta upp det. Alltså Marcelo Bielsa kör sin stil och han bryr sig inte riktigt om att anpassa sig så där ofta. Vi såg det någon enstaka gång under förra säsongen att han anpassade sig efter, ja, men Man City exempelvis då, när de tvingades spela med en man mindre under större delen av matchen men ändå vann. I övrigt så håller han sig till sin grej. Problemet här var väl att alltså, Robin Koch kan inte riktigt matcha sig mot Bruno Fernandes. Nej. I den rollen på mittfältet. Klich hängde inte med. De drog inte åt rätt håll, och drar man inte åt rätt håll när man kör man-man-spel, då fungerar det inte alls. Och det var ju det som hände här, det följer ju lite ihop, och sen så får ju Eiling på det där skottet kort efter paus, och då tänkte man att ja, men nu kanske de möjligtvis kan greppa sig fast i matchen, men då dyker ju Greenwood upp istället på den där fantastiska passningen från Pogba och bara rundar stryk och lägger in 2-1 målet, och ja, då fanns det ju ingen återvändo. Ska ju sägas det också just med Greenwood, som ändå hade lite svårighet under förra säsongen, att det är ju en fantastisk start för honom också, och han är ju verkligen en helt makalös avslutare. Mm. Solskjaer sa ju redan det för 2 år sedan att Greenwood kommer bli den bästa avslutaren, och han är den bästa avslutaren han någonsin hade sett, och nu börjar han ju verkligen visa det också, att han nog kan komma att bli eller se som en av de absolut, absolut främsta om man fortsätter så här.
Det var en väldigt bra start för väldigt många. Jag håller ju med helt om Greenwood också, att han såg ju plötsligt lite ut som den Greenwood som slog igenom, den man inte sett så mycket skymtar av under förra säsongen. Det var ju en otroligt fin start för honom också.
Ja, man måste komma ihåg att Mason Greenwood fortfarande är 19 år gammal. Alltså det är okej att vara lite ojämn i nivån när man liksom fortfarande är tonåring och spelar på den här
nivån. Jo, det var väl egentligen inte bara ojämn, det var väl främst de här sakerna som hände utanför planen som kanske alltså påverkade lite för mycket sådär, och att det störde honom helt enkelt. Mm. Så att det är ju skönt att säga att saker och ting börjar falla på plats för honom. Sen får vi faktiskt inte glömma att nämna Lindelöf, som dels gjorde en väldigt bra insats rakt igenom, men framförallt att han slår den där passningen fram till Fernandes som är fullbord av hans hattrick. Det var nästan så att det kändes lite som att ja, nu har Pogba stylat lite här och slagit 3 fina assist, och sen så ville Lindelöf visa att han minsann också kan, och det var nog skönt för honom att få den här starten, just eftersom att Varane presenterade, så han vet om att det kan komma att minska hans speltid. Jag frågade ju Solskjaer det efter matchen också, just med ja, men hur det nu blir, alltså kommer det bli tufft att välja, och han sa ju att det givetvis är så, för att han gillar ju Lindelöf, det har han inte gjort någon hemlighet av de senaste säsongerna, han har alltid tagit honom i försvar Men det är klart att få in konkurrens på mittbackspositionerna, det är någonting som de inte riktigt har haft de senaste säsongerna. Det är klart att Erik Bagi har funnits där, men vi vet alla att han kan vara väldigt ojämn, och sen efter honom så är det väl Phil Jones. Så att det är inte som att de har haft något sånt där jättedjup på de positionerna, så att få in varandra, det kommer ju bara gynna dem antagligen.
Just det, Phil är kvar, ja. Man glömmer bort det ganska ofta.
Ja, han slog ett par sådana bollar faktiskt, Lindelöf, med väldigt fin precision under matchen. Det var faktiskt inte enda bollen som gick fram till anfallet, utan hade ett par sådana. Gött att få en assistpoäng också, såklart. Ett annat utav favoritlagen som höll för trycket, Chelsea mot Vieiras Crystal Palace. Crystal Palace har väl en del kvar att jobba på för att få ihop de bitarna innan det stämmer helt. Mål av Marcos Alonso, Pulisic och Chalobah. Det var ju lite roligt, Chelsea-produkten. Han var väl bollkalle på Stamford Bridge en gång i tiden, han har tagit sig hela vägen.
Det har väl alla varit i för sig i det laget, känns det som. Men ja, nej, men verkligen, det som är så fantastiskt med just att Chalobah, att han gör mål här, det är ju att det var så mycket skriverier eller så mycket prat inför säsongen om att Chelsea släppte två unga mittbackstalanger i Tomori och Guay som ju gick till Crystal Palace. Och ändå så plockar de fram ännu en i Chalobah, som då dessutom gör mål, och han var ju dessutom väldigt bra mot Villarreal här också tidigare i veckan, så att det visar ju att Chelsea producerar en hel del talanger, om man säger så.
Ja, de gör
det. Finns alltid någon att hämta. Alltså man... Och vilken klassinsats det här var också med Crystal Palace. Det var, jag faktiskt, alltså efter att jag hade kommit hem från Manchester så satte jag mig och kollade igenom reprisen, för att jag tänkte att en 3-0-seger, det klarar man av och bearbeta nu vid den här tiden. Och det var ju verkligen, det var ju inget snack om saken, vem det var som skulle vinna den här matchen. Och så har det ju sett ut väldigt ofta när Chelsea har mött Palace, att de trivs att spela mot dem. Och Pulisic inte minst, han gör alltid mål mot Crystal Palace. Så att det var egentligen på många sätt en perfekt start på säsongen. Och det tror jag var skönt för många av supporterna, för att det var inte som att den här matchen mot Villarreal, det var inte som att den övertygade riktigt. Och plus att man saknar ju en del spelare här också, eller ja, Kanté var ju inte med exempelvis. Men ja, en verkligt bra start för Chelsea.
Det var verkligen drömöppningar för både Chelsea och United också, skämmässigt som du nämnde, Frida, med att Crystal Palace passar. United har ju ganska lätt för den här varianten av Leeds, verkar ju som. Det verkar ju vara någon sorts Leeds-kryptonit inbakad där i gräset på Old Trafford, sett hur det gick förra och säsongen också. Men det är ju just den här typen av övertygande segrar som väcker tro som behövs för just Chelsea och United, som ändå varit en bit ifrån absoluta liksom titeljakten, men har på något sätt förhoppningar och förväntningar att kunna vara det i år, och då behöver man ju få den här typen av starter. Sen gäller det bara att fortsätta på den vågen och fortsätta ta tre poängare även när inte allt stämmer, och det får vi ju se helt enkelt vad de gör i kommande 37 omgångar.
Ja, det blir väldigt spännande att följa. Och Lukaku klar, väl ute och tränar antagligen nu med laget, kommer ju gå rakt in i det här.
Chance in a lifetime, som man sa, va, att komma dit. Precis. Han har ju haft några sådana chanser i sånt fall. Det är tredje chansen i hans livstid.
Ja, alltså det här öppna brevet till supportrarna. Jag hoppas alla förstår att det här är en chance in a lifetime för mig, efter att precis vunnit ligan.
Det är din tredje session i laget. Liksom. Du har varit här förr.
Ja, jag vet inte. Jag hade... Jag vet hur jag hade reagerat om jag var Inter-supporter på just den kommunikationen. Det vet jag.
Babylon har inte frågat något om det, eller?
Hon har inte nämnt något om just det, just Lukaku den här gången. Liverpool, en annan titelkandidat, inledde borta mot Norwich, och då gick det som det brukar gå när Liverpool möter Norwich. Seger med 3-0. Det är... De senaste tio årens absoluta favoritmotståndare för Liverpool. Jag vet inte vad det är 15 raka matcher och sådär mot Norwich.
Vem är som har gjort det här spelschemat egentligen? Bara ge tre poängare till alla titelkandidater bakom City, liksom, spelschemamässigt.
Ja, dessutom Salah, första spelaren någonsin att göra mål i 5 raka ligapremiärer. Mycket märkligt rekord att ha, men det har han i alla fall. Frida, vad var dina tankar efter Norwich-Liverpool?
Ja, stackars Norwich. Det man kan tillägga också är ju att ordningen är återställd sett till att hemmalagen oftast vinner. Det här var ju ett av fallen där det inte blev så. Det var alltså tre bortalag som vann sina matcher den här helgen. Inga oavgjorda. Och ja, Norwich, jag vet inte hur många raka Premier League-förluster de var uppe i nu, men det var inget smickrande facit. Jag ser till då att man räknar in för säsongen blir det ju. Men
å andra sidan så... Då förlorade de i stort sett alla matcher den säsongen.
Ja,
det var
precis.
Någon slags bottenrekord i tagna poäng.
Ja, å andra sidan så ställs de emot Liverpool här som har fått tillbaka Van Dijk och Matip. Vilket syntes väldigt tydligt, för att helt plötsligt så kunde man stå väldigt mycket högre upp med laget. Salah i form, Mané var väldigt bra, tyckte Firmino var väldigt bra när han kom in också. Så det var mycket som stämde för Liverpools del. Och Tsimikas, han skötte sig väl helt okej han också i Andy Robertsons frånvaro, eller vad säger du?
Ja, framförallt i första. Jag tyckte han kroknade vid timmen ungefär, så såg han ut att bli väldigt, väldigt trött. Jag tror att han faktiskt inte... Han har inte spelat så mycket 90-minuters matcher de senaste åren. Sen han lämnade Grekland, så han behöver nog lite mer träning och lite mer matchtempo i sig för att orka hela matchen. Sen lyckades han hålla ihop den då, men med första halvlek så var han ju väldigt frejdig och utmanade och kom till flera fina lägen med sin vänsterfot och så vidare.
Det är ju inget lätt läge att komma in på det här sättet när du har varit ett så otroligt tydligt andra val och sen inför en premiär på något sätt nästan vet att du kommer få spela och alla har förväntningarna. Du vet att halva liksom FPL-kåren har tagit ut dig i ditt lag liksom. Du har den här, men, och nu måste jag på något sätt leverera och visa varför jag ska vara här, och då blir de kastas lite in i det. Och utifrån det så sköter han ju det ypperligt, måste jag ändå säga.
Ja, och det som blev väldigt tydligt, nu har vi har ju inte fått se honom spela så mycket. Nej, för Andrew Robertson har ju spelat och blev ju ännu tydligare då under förra säsongen när hela backlinjen var skadad. Och under en lång period under hösten var ju faktiskt Andrew Robertson den enda ordinarie försvararen kvar i startelvan. Då kunde det ju inte gärna bli så många minuter för Tsimikas, för att Andrew Robertson var tvungen att spela. Man vill inte byta för mycket helt enkelt. Men det som blir tydligt är ju att han är ju värvad för att vara en just Andrew Robertson ersättare. Är ju väldigt lik i spelsättet. Det är väldigt lik i frenesin och tempot och den fina vänsterfoten och så vidare. Tanken är ju att man inte ska behöva ändra någonting i strukturen på laget bara för att man byter vänsterback.
Kan ju ha varit skönt för honom att han inte behövde spela lika mycket som ett gäng andra försvarare behövde göra för säsongen när det såg ut som det gjorde. Alltså rent mentalt kan det ha varit viktigt att man slapp och inblandade i det.
Och man märker mentalt på spelaren också det här att Van Dijk är tillbaka. Han är inte tillbaka i fullt slag såklart efter den väldigt allvarliga knäskadan. Men bara det att han är där, alltså hans närvaro, hans sätt att dela ut order på planen, att ställa krav på sin omgivning är någonting som såklart ingen annan försvarare i Liverpool har. Den egenskapen är otroligt viktig. Och sen så tycker jag vi får inte glömma faktiskt Joel Matip heller, som försvarsmässigt är en av de absolut bästa försvararna i ligan. Alltså, han har ju inte Van Dijks passningsfot, han är inte lika stort hot offensivt. Men
jag tycker han är ändå att han har en fin passningsfot.
Han har en fin passningsfot, absolut, men inte riktigt på samma sätt som men just att han är så defensivt påslagen. Han är ju rätt långsam om man ska vara ärlig, Matip. Men inte en enda djupledsboll går egentligen fram till Timo Pukki, utan han är där, han är påslagen och han fångar alltid upp de där löpningarna helt rätt eller ställer offside när det behövs. Jag tycker han var felfri i den här matchen, Matip. Väldigt, väldigt bra. Så att det kommer göra stor skillnad. Det var ju inte ett ordinarie mittfält, om vi säger så, som ställde upp.
Nej, jag tänkte andas ut nu när det kom uppgifter här under morgonen att Jordan Henderson har skrivit på ett nytt kontrakt.
Jag har nog tänkt hela tiden att det måste komma. Jag vet inte vad... De måste ju lösa det på något sätt sen att det har varit en liten flurra.
Innan PSG hinner plocka honom.
Men det har väl ändå funnits just det här tanken med att de så småningom måste börja generationsväxla.
Så är det ju. Så är det ju absolut. Men,
och det har de ju gjort delvis ju. Det var väl därför de släppte Wijnaldum också.
Precis.
Att kände att kanske ska satsa på andra spelare.
Men så var ju James Milner där, va? På tal om generationsväxla. Han sprang tydligen mest av alla i hela såklart första omgången. Inte bara den här matchen utan för alla lag. Som man alltid gör. James Milner springer mest.
Firade med en kopp te efter, antar
jag. Ja, precis. Men man märkte också, tyckte jag, när Fabinho kom in efter en timme ungefär, den sista halvtimmen där, med Firmino och Fabinho på planen också, så kunde de liksom sätta ner foten på ett sätt på Norwich. Nu skapade de det där läget precis på slutet där det kunde blivit en reducering, men tror det är rätt solklart att i nästa match så är det Firmino och Fabinho som kommer starta, och då kommer du vara tillbaka med ungefär det där samma lag. Får se ifall Jordan Henderson och Thiago också kommer vara spelklara till det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Yes. Ganska bekväm seger till slut och en ganska skön eftermiddag för Liverpool. En inte riktigt lika skön kväll för Arsenal borta mot nykomlingen Brentford, Frida. Vad säger vi om den här insatsen från Gunners?
Ja, vad ska man
säger allt den här tystnaden.
Det var inte bra, så vi kan väl bara kort summering, ja, inte bra.
Vi får väl börja vid Aubameyang Lacazette härvan där, att de inte kom till spel. Och det sades ju vara av hälsoskäl, och det får vi ju tro på. Även om man liksom sitter och blir lite orolig över att det har skurit sig rejält där på något sätt. Och att det är anledningen till att de saknas. Men det finns inga bevis för det, det finns inga belägg för det. Så att vi får väl anta att de då avstod på grund av hälsomässiga skäl. Och det gjorde ju att Arteta tvingades vända sig till fler ynglingar än vanligt. Balogun till exempel då, som fick spela i nummer 9-rollen. Martinelli till vänster, sen hade han ju såklart Pepe till höger då. Smith Rowe i nummer 10-rollen. Och Smith Rowe var väl den enda ljusglimten för Arsenal den här kvällen. Det var han som såg till att de i alla fall skapade en del. Tyckte Lokonga också gjorde det bra i sin startdebut här. Men i övrigt så var det ju Brentfords kväll. Och framförallt så tycker jag det var för att Brentford, det kan ju också bli lite irriterat på att alla förstod hur Brentford skulle ta sig an den här matchen och hur de skulle spela. Alltså har man sett dem spela en match i Championship förra säsongen, så visste man hur den här matchen skulle se ut, eller hur de ville att den skulle se ut. Och precis så tilläs de spela också. De var väldigt fysiska, alltså kraftfulla. De har liksom Tony där fram och Jansson där bak. Bara en sån grej. Alltså indikerar ju att de verkligen kan använda sin fysik och ihop dem med sin speed, så blir de ju farliga. Och så får de in det där 1-0-målet efter 22 minuter och då satt man ju och tänkte att nej, alltså det här kommer inte gå. Även om Arsenal, som sagt, Smith Rowe, han hjälper till att skapa en del och sådär, så ja, viker de ju ner sig även vid 2-0-målet. Jag vet att det har varit lite snack om att Jansson går in ganska hårt där på Bernt Leno och blockar honom helt. Vilket ju öppnar upp för Nørgaard och nicka in den där bollen till 2-0. Samtidigt så, det är så typiskt Arsenal. Ja, men stå lite rak i ryggen. I Lenos fall där, försök få undan honom. Varför är det ingen annan som hjälper till? Man blir lite frustrerad och deras vägnar när man ser dem spela på det här sättet. Så att, och jag tyckte också att en sak som var väldigt signifikativt för var Arsenal står just nu, det var efter matchen, att vilka två spelare är det de slänger fram för att göra post-match interviews? Jo, det är Lokonga och Ben White. Och jag tycker det säger ganska... Visst, det är klart att du kan slänga fram ett nyförvärv om du har vunnit en match eller sådär. Det är ju rätt vanligt att då känner klubbarna att ja, men det här är ett bra läge att slänga fram dem. Men när de två får gå fram och försöka försvara den här förlusten. Jag fick visserligen prata med Smith Rowe, men det var främst, jag tror det var Lokonga och Whitey i Sky Sports-studion. Och när de förstår och försvarar den här förlusten, det säger ganska mycket om att det är någonting som fattas i Arsenal sett till karaktärer och ledare. Och lite orättvist att allting faller på dem. Det är klart att Ben White kom från en väldigt hög, eller han kom från en väldigt hög summa, man förväntar sig mycket av honom då. Samtidigt så vi har påpekat i den här podden att han var tredje bästa mittback i Brighton förra säsongen. Däremot så tror jag ju fortfarande att han har en ljus framtid. Det är inte det. Jag tycker inte man kan inte bedöma honom så här på en match bara. Men det är självklart att det fattas mycket i Arsenal. Det var väl Emmanuel Petit tror jag som satt i RMC Sport och sa någonting i stil med att han har slutat kolla nu för att han har inga känslor längre för Arsenal. Och då har det ju gått långt om det är så man sitter och känner. Å andra sidan, fantastisk kväll på Brentford. Tyckte att det var helt välförtjänt att de vann den här matchen.
Alltså det är ju inte snyggt, alltså det är inte schysst heller att kasta fram White och Lokonga på det här sättet, alltså i ett sånt läge.
Framförallt när de har gjort ganska svaga debuter båda två.
Lokonga är också så här, han är ju inte tänkt att gå in och vara en startspelare. Han kommer in i ett läge för att de inte har några andra egentligen. De har gjort en ganska bra försäsong.
För det håller inte jag riktigt med om. Jag tycker ändå att, jag tyckte det var ganska givet att Lokonga skulle starta. För jag tycker att han har varit klart bäst under förra säsongen. Och dessutom så tyckte jag inte att han var så dålig i den här matchen. Jag tyckte att han var en av få som faktiskt försökte göra någonting ihop med Smith Rowe. Men i Whites fall håller jag med om att det är inte ofta en av de här större klubbarna slänger fram en spelare som kanske har gjort en ganska medioker premiär.
Ja, det är inte snyggt liksom på så sätt att han ska stå till svars för att, alltså det är så tråkigt tycker jag. För jag tyckte ändå det fanns positiva liksom, man har suttit och sagt det här förut också. Men alltså just Arsenal, att det ändå kändes som att men de kan ha någonting på gång. Jag tror till och med jag själv satt och skrev det på Twitter när jag skulle försöka liksom argumentera för varför jag tippat dem femma inför säsongen. Vi är ju där med Arsenal nu, att det är anmärkningsvärt att tippa dem femma. Att det är högt, att folk tycker det. Jag tycker att om de får ihop det så tycker inte jag att det är liksom orimligt tips. Men som de spelar nu, ja, då är det ju absolut orimligt. Men att de får en sån här start på det sättet och ser så uddlöst, så geistlöst ut. Nej, det är tråkigt. Jag tycker faktiskt det är genuint tråkigt.
Ja, jag tippade Arsenal som sexare, fick jag ju äta upp direkt.
Jag tror att båda våra tips lever, men alltså det är verkligen...
Och alltså, problemet är också för Arsenals del att i nästa omgång så väntar Chelsea.
Ja, det är ett jätteproblem.
Ja. Och sen i veckan efter där så väntar Manchester City. Ja. Som kan ju potentiellt landa på tre. När de vann de i och för sig båda mötena mot Chelsea förra säsongen. Så att man ska ju verkligen inte... Man vet ju att derbyn lever sina egna liv. Men de kan ju potentiellt stå på tre raka förluster när de går in i fjärde omgången. Och det är ju inte bra... Alltså rent mentalt vore det ju katastrofalt.
Ja, och de kan ju potentiellt göra två väldigt bra insatser i kommande matcher och ändå stå på noll poäng just i och med att de möter Chelsea City. Så det är ett riktigt mardrömsläge att åka på den här plumpen mot Brentford man gör. Med det sagt, som du också sa Frida, all heder till Brentford för det där med att de gör en fantastisk debutmatch i Premier League här. Men det får inte se ut som det gör i Arsenal. Och man sitter där och säger det i en säsongstart ännu en gång. Vilket är anmärkningsvärt minst sagt. Vi får väl se om vad de gör nu sista dagarna och veckorna av transferfönstret är. Det ska väl in en Martin Ødegaard som inte fått något tröjnummer i Real Madrid antagligen igen då. Men i övrigt så, ja. Och sen Lacazette och Aubameyang-situationen som... Det är ju intressant om båda var unwell samtidigt. Och det är ju
sen sen så blir väl jag lite sådär också. Alltså Martin Ødegaard, ska han komma in och save the day? Jag kan inte riktigt säga det. Alltså med tanke på att nu Smith Rowe var bäst på plan i Arsenal i nummer 10-rollen där. Det är inte den typen av spelare tycker jag som Arsenal saknar. Det är någon som tar tag i det. Alltså någon ledare som håller ihop hela gänget. Just nu känns det så splittrat. Det känns inte som att de kommer riktigt till, de kommer fram till sista tredjedelen, men så händer det ingenting riktigt. Och just därför så hoppar man ju att den här, vad det nu än är med Aubameyang och Lacazette då, att de kommer tillbaka snabbt, för att här märktes ju att man behövde lite mer rutin längst fram.
Vi har ju haft våra diskussioner om Ødegaard, Smith Rowe, du och jag, Frida, men jag kan ju hålla med dig om att, alltså, bara det faktum att han verkar inte känna sig manad att slåss om sin plats i Real Madrid och hellre vill gå till Arsenal i det här läget, det säger också en del om hans inställning till saker och ting, och det är inte riktigt den mentaliteten du behöver ha i Arsenal. Det är en fantastisk fotbollsspelare och han kommer tillföra mycket på så sätt, men just liksom mentalt och för laget vart de är just nu, så är det ju inte någon som kommer förändra hur liksom laget fungerar, hur laget tänker bara.
Man vill ju ha en Bruno Fernandes mentalitet vill man ju ha inne i det här laget. För att säga vad man vill om Fernandes, men den vinnarskallen som han tog med sig in i laget, den också som gjorde så himla stor skillnad för Manchester United. Har man bara några spelare som driver på de andra på det sättet, så kan det göra väldigt stor skillnad. Så att, ja, vi får väl se.
Ja, verkligen. Helgens mest underhållande match, i mina ögon i alla fall, Newcastle West Ham på St. Mary's. Vad säger jag? St. Mary's. St. James's Park.
Många helgon här att ha koll på.
Ja, precis. Nu vart det förvirrat. Men otroligt underhållande match från början. Saint Maximin bland annat,
alltså,
är ju inte världens mest effektiva fotbollsspelare, men det är så mycket han gör som är så, han är så rolig att titta på, för man vet fan aldrig vart bollen ska ta vägen eller vad han ska ta vägen när bollen kommer i närheten av honom.
Du gillar verkligen de här yttrarna som inte kanske ger så mycket slutprodukt, men är väldigt kul att titta på. Det vill säga typ Saint Maximin och liksom Adama Traoré och den här typen av.
Verkligen.
Och det var ju verkligen deras två bästa spelare som klev fram där också efter 5 minuter.
Ja.
Man har pratat om Callum Wilson och Saint Maximin förr ju.
Ja. Nej, men Callum Wilson fullt frisk är ju en riktigt, riktigt bra nia. Det är ju så, han är stor och stark, målfarlig, har ju det där pannbenet också som han kommer kriga om varje centimeter i den där boxen. Det är en riktigt fin striker. Och sen Maximin kan hitta på vad som helst. Han har ju sån otrolig teknik. Och jag kan säga, jag tycker att han har faktiskt lite bättre beslutsfattande än Adama Traoré också.
Det köper jag.
Men det var ju West Ham som vann den här matchen efter, alltså, det var ju så mycket grejer som hände i den här matchen, så att det var fantastiskt.
Aaron Cresswell gjorde mål.
Cresswell gjorde första målet, och det var ju oklart länge om det ens var mål överhuvudtaget, men det verkar som att Zuzek missade bollen, och vem det nu var som var sist på den där stötte in den, då var den redan över mållinjen, så efter varkoll blev det ändå godkänt. Benrahma var jättebra, Michael Antonio for runt i vanlig ordning.
Just Benrahma var ju en sån som vi pratade om också, att nu när Jesse Lingard inte finns kvar, så gäller det ju för Benrahma, som ju ändå hade, ja, alltså det känns lite fel att säga knackig första säsong i West Ham, men det var klart att det tog lite tid för honom att komma in i det, och nu var det ju viktigt att han skulle kliva fram, och han har ju haft en väldigt fin försäsong. Nu spann han ju verkligen vidare på det, vilket var otroligt skönt för West Hams del, för de har ju inte riktigt något djup i truppen.
Nej, det är väldigt tunt offensivt alltså.
Ja, och det som gör en lite orolig inför fortsättningen, i och med att de har många fler matcher den här säsongen jämfört med vad de brukar, det är ju att ska alla matcher vara så här, att man behöver vinna med 4-0, 4-2 och allting händer, alltså orkar man då ända fram till maj? Det är ju det som är frågan lite grann. Och måste säga också att tyckte lite synd om Woodman, som ju räddar straffen där, och sen så får han inte, eller han kan inte stå emot när Zuzek kommer på andra vågen. Det har ju varit ganska, det är inte helt lätt att kliva upp på det sättet som han gjorde här och tvingas ställa sig i en premiär, så att ja, lite synd för hans del.
Emil Kraft från start hade en helt okej match, tycker jag. Han
oj, du tycker det?
Han blev totalt, han släppte in 4 mål.
Han blev totalsågad i lokaltidningen. Tidningen kan jag meddela. Det stod någonting i stil med att ja, han fick chansen men han lär inte få den igen.
Så
att,
Oj, jag vet inte.
Det får ni backa.
Jag får kolla på den matchen igen i sådana fall. Jag såg framförallt när Jared Bowen plötsligt blev Lionel Messi. Såg ni den räden han hade? Han tog sig förbi fem gubbar och sen så räddade ju Woodman då hans avslut, men det var en helt fenomenal soloräd plötsligt.
Du menar Messi Lingard, va?
Messi Lingard var ju inte med.
Nej, men jag menar att liksom, hans ersättare där har ju liksom Jared Messi Bowen.
Det var mycket som hände i den matchen och det var väldigt mycket underhållning i alla fall, och att West Ham som ingen egentligen tror ska kunna upprepa säsongen, alltså succén från förra säsongen, men vi får se hur långt det bär. Det kändes lite som att det liksom skulle falla direkt när Newcastle gjorde det där första målet. Då kände man direkt det kan gå snabbt ut för ett West Ham som är ett stökigt lag, och det svänger runt så att säga, men de redde ut det. Mycket mål i många matcher. 5 mål i matchen mellan Watford och Aston Villa, och det är många som vill skriva av det här Aston Villa-projektet, som många har ändå tippat rätt högt. Men man ska komma ihåg att de har ju faktiskt också tappat sin absolut viktigaste spelare i Jack Grealish. Även om man har förstärkt med många fina namn, så kommer det ta ett litet tag, Frida, innan det här laget sitter så bra som Dean Smith hoppas.
Ja, Dean Smith fick ju självklart frågor om Jack Grealish på presskonferensen efteråt, och han bet ifrån ganska rejält och sa rakt ut att vi har gått vidare från Jack, vi har glömt honom, spelarna har glömt honom, alltså i stort sett. Det var väl inte riktigt ordagrant, men det visar ju på att han är ganska trött på att få de här frågorna, men de var ju legitima eftersom att Aston Villa såg ganska trött ut. Alltså man var inte riktigt med i matchen där i början. Sen är det klart att de kommer in i det där i och med att McGinn slår in den här fantastiska reduceringen till, vad var det då? 20 minuter kvar.
Det är 3-1 då. Det är lite för sent och lite för lite.
Ja, det är lite för sent. Och sen så Ings, som var ganska isolerad matchen igenom, han får ändå slå in den här straffen med någon ynka minut kvar. Så att det är svårt att dra några ordentliga slutsatser av den här matchen, tycker jag, för Aston Villas del, men det såg inte bra ut helt enkelt. Så mycket kan man säga, och Target, en sån spelare som många hyllade förra säsongen, han hängde inte alls med. Sarr blir ju till och med utbytt i halvtid. Det är ganska talande för vad man har gjort för typ av insats då. För Watfords del så gick ju mycket med dem också, särskilt där på andra målet är det väl som får en styrning och smiter in. Och de är ju starka, ser man ju när de kliver fram, och många, många stora starka spelare, och Sarr i det här fallet var ju exceptionellt bra också. Så att, men återigen, ganska svårt att dra slutsatser i Watfords fall också. För jag vet att jag fick direkt mail, eftersom att jag tippade Watford i botten av tabellen, så fick jag direkt mail från vår eminenta redigerare på Sportbladet, Jarko, som håller stenhårt på Watford, där han skrev någonting i stil med att liknande. Och det är väl klart att absolut, alltså Watford nu klämmer verkligen in i säsongen med en rejäl explosion, men vi får väl se om de fortsätter hålla i det. Det ska bli spännande att följa dem i alla fall.
Kul med Emmanuel Denis debut, var ju inte dålig heller, liksom levererar direkt där. Var väl ett nyförvärv man inte pratat jättemycket om här inför.
Nej, alltså eller? En spelare som, ja men det är så här, 23 år, gjort 19 mål för Klubb Brygge under 3 säsonger.
Man är snabb.
Han är snabb, men det är liksom det är ju inte en spelare som det borde ha varit så mycket fyrverkeri kring, men det kan definitivt bli en riktigt kap för Watford om man fortsätter så här.
Kul med Kensin.
Tror väl han blev han matchens lirare också, Dennis, eller hur var det?
Ja, han är det i alla fall enligt premierleague.com.
Officiellt det kan bli då.
King of the match, Emmanuel Dennis.
De kör också King of the match i Premier League.
De var väldigt bra båda två i alla fall, Sarr och Dennis.
Ja, Och som sagt, Ken Sema från start också. Gillar vi att se. Definitivt. Burnley, Brighton, Frida. Burnley tog ledningen med på det mest Burnley sättet man kan göra, nämligen genom en mittback. Tarkowski tryckte in mål efter bara 2 minuter. Och då känner man så här, nu blir det tufft för Brighton som ju inte kan göra mål. Men lyckas vända på steken. 2-1 seger efter mål av Mopé och McAllister. Inte McAllister utan McAllister.
Den argentinske U23-landslagsmannen McAllister.
Ja, McAllister.
Ja, jag vet inte om man ska kalla detta för en Potter masterclass eller om det bara är så att han räddar upp sina egna misstag efter paus på ett väldigt skickligt sätt, för att den här startelvan han ställer ut och systemet de kör med, det fungerade inte alls under första halvlek. Det var direkt uselt och alla kunde se att någonting behövde förändras till andra halvlek, och det gjorde det också. Dels så kommer Lallana in, byter även plats på yttrarna där. Sen kommer Mordor in också så småningom, som ju också spelar en stor roll där i lednings, eller i segermålet, nej, i kvitteringsmålet blir det ju faktiskt. Mm. Och ja, det vänder hela matchen till sin fördel, och det var ju oerhört starkt, för det är inte ofta vi har sett Brighton göra det. Så att det tyckte jag verkligen var ett styrkebesked. Och Mopé också, som vi har varit på väldigt mycket vid tidigare tillfällen, han gör en väldigt bra insats här. Och så det ska man vara noggrann och påpeka, eftersom att han ju har, som sagt, han har hamnat en del gånger under bussen när man har analyserat Brighton i andra fall.
Han har missat ett och annat avslut under sin tid i Brighton.
Som om inte Arsenal-fansens helg kunde bli värre, så gjorde det dessutom Neil Mopay mål alltså.
Precis. Debut i Everton för Rafa Benitez, och det började ju också läskigt med 1-0 till Southampton genom Adam Armstrong efter 22 minuter, och det dröjde en 25 minuter till innan Richarlison då kunde pricka dit kvitteringen assisterad utav Andros Townsend, nyförvärvet. 3-1 till Everton efter ett par sena mål då utav Ducouré. Jäklar vilken balja utav Ducouré. Den vändningen och det avslutet. Vi vet ju att han har det i sig. Han är en fin spelare, Ducouré, även om han är...
Han är ju bra lite längre upp i en bana. Man brukar oftast avfärda honom som någon sorts liksom bollvinnare mittfält där. Men han är ju betydligt mycket mer än så, Ducouré. Han är bra i den där liksom rollen bakom ett anfall också, när han får lite mer offensivt utrymme att laborera på. Men det är väl en drömstart för Everton ändå på säsongen, och då Andros Townsend med direkt en inläggsassist dessutom. Tror jag att han kommer bli Rafa Benitez, Lucas Vázquez i Everton här liksom. Du vet precis vad du får, han jobbar på den där högerkanten och kommer nog vara jättenyttigt, tror jag.
Ja, nej, men...
ja, alltså drömstart är det ju på så vis att de tar 3 poäng. Sen det här är ju en match som man ska vinna. Alltså Southampton hemma, så var det ju. Alltså hade det blivit förlust här så hade ju pressen varit jättestor på Benitez direkt. Samtidigt så är det ju det är ju verkligen lovande det här att de lyckas ta sig tillbaka, för först och främst det här målet man släpper in. Det är en rejäl miss från Michael Keane, är det väl, som dräller med bollen där, och de har väl inte riktigt någon kommunikation han och Holgate emellan. Men att man sen lyckas resa sig efter det, det har vi inte sett Everton göra så ofta de senaste säsongerna. Så att där måste man ju ge cred till Benitez ändå, på något sätt. Men som sagt, det är ju klart att de ska slå Southampton hemma, och Southampton är ju ett av de lagen där vi har tänkt att de kanske ligger lite i riskzonen att åka ner till och med i Championship. Så att ja, vi får se här. Det är ju bra i alla fall att Everton får in lite stabilitet i laget. Jag tycker att de har saknat det faktiskt ganska länge. Så att Leeds härnäst.
Ja, precis. Det blir också intressant en drabbning de två herrarna emellan.
Ja, just det. Benitez-Bielsa-kampen där.
Benitez-Bielsa. Det är ju två tränare som kanske inte delar så mycket liksom, fotbollsfilosofiskt.
Men det kanske. Är två kufar.
Det är två riktiga kufar och två stycken rutinerade herrar som ju såklart känner varandra väl.
Som sen, vet vad de vill, år. Om vi säger så.
Ja, de är ganska tydliga med hur de vill spela fotboll, båda två. Bestämda herrar. Ja, men det blir intressant. Och det är också två system som kommer vara väldigt trogna till idén. Så att ja, frågan är vem det kommer passa. Jag har en liten känsla för att det här passar Benitez ganska bra att möta en sån motståndare som Bielsa, som han kan lägga upp en taktisk plan, eftersom Bielsa inte förändrar sig, inte kommer anpassa sig så mycket efter motståndet, vilket ju Benitez ofta gör. Han har ju väldigt tydliga matchplaner och tydliga roller för sina spelare, så att jag tror att det kan passa Benitez faktiskt.
Tror jag att Everton kan passa Benitez väldigt bra, som sagt. Så att jag tror att det här kan vara början på någonting väldigt trevligt på Goodison Park. Känslan jag har i alla fall.
Mm. Ja, det tror jag kommer behövas om man ska fortsätta ha läktarna med sig, Rafa.
Ja.
Sist men inte minst då, Leicester Wolves 1-0. King of the match här, Kasper Schmeichel, som fick sträcka ut ett par gånger mot Wolves och hålla den där nollan intakt. Målet av Jamie Vardy, såklart, igång igen, som man alltid är. Jag vet inte vad man ska säga om den här matchen. Juryn är väl fortfarande lite ute när det gäller Bruno Lars, men
det var ändå Wolves lovande.
Bjöd ändå upp till en ganska intressant fotbollsmatch.
Ja, jag tyckte ändå att det var väl jag som var lite kritisk här i förra podden, eftersom att man inte riktigt visste var Lars stod eller var Wolves stod överhuvudtaget. Men tyckte ändå att det här var, det märktes ändå att de har fått ganska mycket på plats, ganska fort ändå. Har ju fått tillbaka Jimenez också, vilket är väldigt viktigt. Och landade ju på ett betydligt högre expected goals än vad Leicester gjorde. 1,49 tror jag, kontra Leicester så här 0,51. Så att ja, det visar ju verkligen att de har nog någonting bra på gång faktiskt.
Det låter inte som en höjdarmatch när alla ligger på runt 0,6-strecket expected goals. Flang- och jubelföreställning direkt.
Nej, det var den här matchen och den mellan Tottenham och Manchester City som inte bjöd på sådär jättemycket farliga målchanser. Och det är klart att Kasper Schmeichel får sträcka ut några gånger, men så är det ju. Han är en väldigt bra målvakt i andra sidan, och Leicester lutar sig ganska mycket på att han ska ta alla de där bollarna som han ska ta, så att säga. De har ju en av ligans absolut bästa målvakter i laget, och han är en enorm kulturbärare för Leicester nu. En av de sista som faktiskt fanns med där, ligatitelsäsongen. Det är väl bara Haddon och Jamie Vardy kvar, kanske Albrighton. Är det de tre? Jag undrar om det är någon mer faktiskt som är kvar i laget nu.
Wes Morgan var väl kvar i truppen, men är väl inte någon mer?
Han är inte kvar i truppen, va?
Han var där i alla fall, har jag för mig.
Han är säkert kvar. Jag måste bara, jag tror att... okej. Nu kliver någon in här i min lägenhet. Jag måste vänta lite bara. Måste ett sag. Hi.
Sorry, I busted door. Did you hear it?
Ja, här ungefär så dök det alltså upp en mäklare hemma hos Frida som bestämde sig för att knalla runt i bakgrunden och skrika resten av inspelningen, så att det ni hör helt enkelt en galen brittisk mäklare på jakt efter nya hyresgäster. Så är det med det. Vi har fått en massa frågor till det här första ordinarie avsnittet då. Vi kan väl börja med en från Bear Hellstream. Han skriver så här: nu har Man United värvat bra, vunnit premiären och allt är frid och fröjd, men kan verkligen Ole Gunnar Solskjær ta United till en Premier League eller Champions League-titel, vilket ju måste vara ambitionen? Jag är tveksam. Och det här är väl frågan då. Just den här matchen mot Leeds lär väl passa Ole Gunnars fotboll ganska bra. Han gillar omställningsspelet, och den stora utmaningen har ju varit mot lag som sitter djupt och försvarar djupt, och det har Manchester United har haft svårt att hitta nycklar mot. Det är inte helt olikt hur det ser ut för Liverpool, för de första säsongerna under Jürgen Klopp, innan de hittade ett spel som var vägvinnande även mot den typen av lag. Och förhoppningen är väl kanske att man får in en Jadon Sancho till exempel med sin en mot en förmåga ska kunna faktiskt bli bättre just i den aspekten.
Ja, alltså det svåra här är ju liksom, de måste ju hålla över en hel säsong. Måste ju komma ihåg att de såg ju väldigt bra ut i början av förra säsongen när vi började prata om att de kanske kan utmana om ligatitlar och sånt redan då. Nu har de ju en trupp som blir lite mer upp till bevis för Ole Gunnar Solskjær. Och det kan ju bara framtiden utvisa om han kan ta dem dit. Men han har ju materialet för det, skulle jag säga.
Ja. Jag känner att jag har lite svårt att svara eftersom att det pågår en lägenhetsvisning över mitt huvud just nu. Men ja. Jag kände lite samma sak, att man låter sig kanske inte svepas med sådär när United gör bra ifrån sig, utan att man konstaterar att de gjorde en bra offensiv match framförallt, och sen tänker man att ja, undrar om de kan hålla i det här nu. Men ja, förutsättningarna har ju aldrig varit bättre för det i alla fall.
Nej. Vi kan väl ta en fråga som ansluter till det då, också den om Manchester United. Erik A skriver: när Rashford och Sancho spelar, hur skulle ni formera den offensiva uppställningen nu när Greenwood, Pogba och Bruno är i fin form? Ja, det är ju ett sådär så kallat angenämt problem för Ole Gunnar när han ska ställa upp den här offensiven. Som det ser ut just nu då, så är det ju ganska långt kvar tills Rashford är spelklar, så att Greenwood kommer väl vara var där. Vi såg Martial komma in och få några minuter igår också, eller i förrgår menar jag.
Alltså det som beror på är väl också hur man väljer att formera in i mittfältet. Alltså vågar han spela Fred eller McTominay som ensam sittande bakom Bruno och Pogba, ja, då finns det utrymme att spela Rashford, Sancho, Greenwood till exempel, eller Rashford, Sancho, Cavani, beroende på vad du vill ha. Men annars om man vill använda Pogba den här på pappret ytterrollen, fast han egentligen inte är någon ytter liksom väl när de spelar, då är det ju inte lika många plattor framåt som är kvar, och då blir det väl Rashford, Sancho, Pogba, Bruno och Fred McTominay, gissar jag på. Om vi nu ska säga att alla är tillgängliga.
Men det är väl den enda positionen man tänker sig att United ändå behöver förstärka. Det är ju någon som klarar av det där jobbet, alltså som ensam.
Ja.
Ensam, vad säger man, sittande mittfältare. Och ja, nu är det ju bara, det är bara Fred och Matic egentligen. Alltså McTominay är ju också lite mer så där framåtlutad, så att ja. Det är klart att det är ett frågetecken. Och alltså just det här också med Greenwood, det är ju bra för Solskjær också att han kan använda honom i lite olika roller, alltså som striker eller som ytter. Han vill ju inte sätta någon stämpel heller på Greenwood, har han ju varit väldigt tydlig med. Så att ja, där har han ju också lite ja, alltså lite alternativ.
Alltså Wilfred Ndidi borde det ju pratas om att de borde buda på eller någonting, med tanke på att Leicester på något sätt redan skaffat hans ersättare i liksom från Lille här nu, så borde de ju borde dyka upp snack om liksom bud och så vidare där, om man nu vill förstärka den positionen och ser det som välbehövligt. För jag håller ju med om att varken Fred eller McTominay håller kanske för att vara ensam sittande på så sätt, i alla fall inte mot bra motstånd. Och Matic är ju lite för långsam dessvärre för att kunna hantera det helt också.
Lars Jansson skriver: hur dålig är The Ox? när han var på plan var bollen på vänsterkanten hela tiden. När han gick av smällde Liverpool in två snabba och bollen var på högerkanten hela tiden. Ja, han hade inte sin bästa match där. Han har haft en väldigt fin försäsong däremot. Men jag tror att just för Oxlade-Chamberlain så påverkas han ganska mycket av att det inte finns en renodlad sittande mittfältare i den här 4-3-3-uppställningen, utan att det var Keita och Milner som var, som också är mer bollförande och lite mer offensiva. Jag tror att nu var det ju Ox som fick kliva av när Fabinho kom in. Och jag tror att hade Fabinho suttit där som stoppklossen han ju verkligen är och ta alla dem, så blir det defensiva jobbet, så blir rollfördelningen lite enklare tror jag för de två stycken åttorna, om man ska kalla dem, där ju Ox skulle vara den högra då.
Det är en spelare som hade mått bra av en utlåning, kan jag känna.
Alltså, jag är inte helt, det beror lite på, nu är ju Liverpool lite tunna kanske då, med tanke på att Wijnaldum har försvunnit och det inte har kommit in någon ersättare, och det som finns bakom är ju väldigt ungt då i Harvey Elliott och Curtis Jones. Som eventuellt skulle...
Elliot är väl primärt längre fram dock väl, eller?
Nej, han är på den positionen faktiskt.
Ja, det är där också.
Som jag tror att Klopp kommer vilja spela honom. Men hade det funnits lite mer bredd så tror jag nog att Oxlade hade typ lånats ut. Det pratades ju om West Ham till exempel, där han absolut kanske kunnat få en roll lite högre upp i banan, så kanske hade passat honom mer likt än han hade lite tidigare i karriären.
Men om man förräknar mittfältsnumerären så kan man ju tänka liksom, det är ju Thiago, Henderson, Fabinho som är liksom första valen. Mm. Och så har du ju de som lirade igår, Milner.
Jag tror att Keita så länge han är helt kommer vara fjärde valet där.
Verkligen.
Och James Milner.
Ja.
När man behöver honom så finns.
Nej, men han ska vara där. Han ska vara där så länge han vill vara där. Och sen så har du
där liksom, bakom så vill du ju ge de unga spelare.
Du vill ha Curtis Jones.
Ja, Curtis Jones som är jättefin och hade ett slags genombrott förra säsongen. Och Harvey Elliott är liksom den största talangen.
Så också är ju fortfarande överflödig.
Ja, det finns något överflödet över honom fortfarande. Ja. Så att vi får se hur länge han blir kvar. Jesper skriver, skulle de ta bort millimeter offsides i år eller hur var det? Ser fortfarande ut som någon som, han kommenterar en annan, det var den här Bruno Fernandes tredje mål va, som var en misstänkt offside. Men de har ju ändrat offside-regeln, Frida, och den här linjen som då ska gå, den ska vara lite bredare och luddigare så att de där armhål till sista dobb avslut eller offsiderna ska försvinna helt enkelt.
Ja, precis. Det är en av förändringarna inför i år. Och det är väl kanske den jag tycker personligen är bäst. De räknade med att ungefär så här 28 mål hade kunnat godkännas förra säsongen om den här regeln hade funnits på plats då. Så att jag välkomnar det i alla fall. Sen finns det ju också en önskan om att man ska låta spelet gå betydligt mer. Det var väl bara, var det Steve Bruce ändå som hade lite invändningar på hur VAR fungerade nu? Det var väl den där egentligen i helgen. Annars har det varit ganska lugnt på den fronten. Var väl någon, ja men precis, det var väl Atkinson straff där som han gav till West Ham som väl inte föll Steve Bruce så där värst i smaken. Men i övrigt har det ju varit ganska lugnt på den fronten tycker man ju. Var fronten?
Ja, så är det. Hörrni, det var faktiskt allt vi hann den här veckan. Vi ser fram emot en ny rafflande omgång utav Premier League nästa helg. Sillypodden kommer komma tillbaka i veckan. Vi säger tack så mycket till alla ni som har lyssnat, till Makoto här i studion, till Frida med mäklare borta i London och sen säger vi på...
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Återhörande.